Februari månad här, OS-månaden, 9 dagar till Tre Kronors premiär i Milano när man just möter Italien också när OS öppnar upp. Bäst om bäst, samtliga främsta spelare som är skadefria finns på plats. NHL pausa ett par dagar, kommer bli hur trevligt som helst. Och Godmorgon NHL finns med under hela OS-turneringen för att uppdatera er kring det som sker. Glad måndag önskar vi till er, och vi säger det till Erik Granqvist också som sitter här och skrattar lite. Du är måndagspigg.
Jag tänkte, är det påsk nu? Jag är glad påsk. Det var det inte, men jag är glad. Peter var ju med i Tiki Tack och jag fick vara ljudtekniker till en av tidernas största. Så jag har en fin start på dagen, och nu pratar hockey och inför OS. Mycket att behandla.
Ja, vi har gissat att det är en glad måndag för Peter också, eftersom Tottenham då, som du pratade om i Tiki Tack, vårt fotbollsmagasin, kom tillbaka i mötet med City. Hopplöst underläget i 2-2.
Ja, precis. De var helt utspelade första halvleken. De låg med 2-0 mot City och sen fick Solanke feeling och gjorde två snygga mål och det var det 2-2 i alla fall. Ska vi inte säga att jag är superglöjd för, nöjd för det. Arsenal ryckte idag i serietoppen. Men ja, Tottenham kanske kan hänga kvar nu med mina poängen man fick.
Ja, och jag borde ha koll, men hur gick det för Modo?
Jag tror vi spelade mot Vimmerby sist. Jag vet inte när var.
Det var ingen som spelade inte
igår. Vi vann.
Ja, du ser det. Därför är livet leker helt enkelt. Men du, OS-tempen då? Hur är den för dig?
Ja, men det börjar ju närma sig. NHL spelar ju fortfarande, men det är ju inte så lång tid kvar här. Nej. NHL har ju uppehåll nu 3 veckor och sen kör vi OS då. Det är klart att det kittlar. Jag har beställt biljetter på Sverige-Finland nu, ja, så jag ska åka ner och se den matchen i alla fall i gruppspelet här. Se hur det går.
Ja, klassiskt alltså. Det väcker ju fina känslor, det Sverige-Finland i Italien i ett OS, Erik.
Ja, verkligen. Vi minns ju finalen där när de tre största, du, Sundin och Lidström, broderar fram till matchavgörande målet där. Och varför inte ett gott omen att du är på plats där också?
Ja, underbart. Vi ska prata mycket mer om detta under den här timmen i Godmorgon NHL. Ni kan ju följa det via YouTube nu också, som vanligt via podcast. Det finns oändligt med möjligheter att uppdatera er kring det som har skett under helgen. Ska vi såklart göra det. Det var stora, härliga bilder och mäktiga scener från Pittsburgh, Pennsylvania, när man firade att det var 10 år sedan man tog en ny cup. Man vann ju 2016, vann ju även 2017 med han där som kapten. Och när Crosby såg bilderna uppe i mediakuben, ja, vad hände då? Jo, tårarna bara rann på honom. Man skulle ju spela match sen mot Rangers lite senare, men alla lagkamrater kom in som var med 2016, då kunde han inte hålla sig. Och det var mäktigt att se, Erik, eller hur?
Tvärtom, det finns inget att hålla, utan det är bara att släppa lös känslorna, de här glädjetårarna. Det finns ju inga vackrare tårar, och just så känslomässigt involverad spelarna är med kapten Crosby i spetsen. Så ofta när man tittar på bilder från tider man har vunnit, jag har bara vunnit SM-guld, men det är nästan för varje år som går så blir man mer berörd. Jag vet inte vad du känner när du kollar på gamla bilder när ni vann med Colorado.
Ja, säg inte bara SM-guld, för att det är inte så.
Nej, det har du rätt till. Förlåt.
Nu kommer den igen, den där eviga.
Nej, men det är, alltså jag nyss var över fyra. Vi var ju 30 år sedan vi var 96 och 25 år sedan vi var 2001. Nej, men det är grym känsla när man tänker tillbaka. Det är tuff tid om det, speciellt de 2 sista månaderna i ett slutspel. Om man kommer ihåg kompisar man stod på isen och vad man fick offra för att vara där och stå och få hojsta bucklan på slutet. Så, nej, det är säkert, det är, för Crosby såg man det, men hela laget där känns där och man tänker tillbaka hur kul det var när man vann.
Och man sa speciellt att han ska spela match sen precis efter också. Sen då hade han ju, det var ju alla de där lagkamraterna. Hörnqvist kom in där, Hagelin kom in, och de fick jättejubel när de kom in också då. Att man uppmärksammar det här, det är man ju så mycket bättre på borta i Nordamerika. Vad tänker du?
Ja, absolut. Men även i Sverige har börjat faktiskt. Det är ju 30 år sedan nu i år som vi vann med Luleå 96 till exempel. Och jag pratade med Lars Ostenberg som har gett ut en bok i ämnet där från 90-talet. Och han hoppas ju på någon typ av reunion. Att man, jag vet, i Färjestad några gånger har vi hyllat hjältar då när det blir de här jubileum 20 år eller 30 år efter. Men NHL är ju absolut bäst på att värna om historien.
Ja, hur är det liksom när det kommer en inbjudan liksom om flygbiljett och allting, eller hur fungerar det när de organiserar upp någon sån grej som ni gjorde i Colorado när ni firade 30?
Ja, jag fick ett text, jag tror redan i somras liksom, vi kommer att fira, så liksom spara de här datumen i december och januari så att du kan komma. Ja. Och sen så, ja, men man pratar med den koordinator där borta och så får man businessbiljetter över, bästa hotellerna och middag och allting så. Jag tyckte det är kul och jag åkte både i december och januari.
Ja, det var två gånger
tidsomställning och allting, men jag tyckte det är så kul att träffa hela laget och organisationen igen, och just det där som man säger, få vunnit tillsammans. Och sista nu 2001, nu var Blake och Bork där liksom.
Exakt.
Speciellt kanske Bork där som alla följde hans resa och fick vinna sista matchen där efter 22 år och vinna Stanley Cup. Så det är de bra på, men jag vet inte, Färjestad kanske, de har ju vunnit så många år. Det är så färre lag här på något vis, och vissa har kanske vunnit fler SM-guld.
Ja.
Det är Colorado, alltså det är ju tre gånger i historien, så då kan man ju flyga över dem någon gång. Det är ju några lag här, eller organisationer i svensk, som har vunnit så många gånger.
Exakt.
Det
blir lite jobbigt. Men Luleå borde flyga kunna fira,
herregud. Ja, Luleå, det är inte så många gånger.
Nej, det borde de verkligen kunna göra. Så alltså, möter de i Frölunda Champions Hockey League-finalen.
Ja, just det, 3 mars.
Repris där på finalen 96. Det blir coolt det, såklart. Mer känslor var det verkligen under helgen när han var tillbaka på is också. Linus Ullmark, han har ju vaktat Båstören där, varit reserv målvakt. Nu fick han möjligheten att vara första målvakt efter den här pausen som han har tagit då på grund av psykisk ohälsa. Och Linus Ullmark, han spelade så bra så han blev utsedd till matchens spelare, första stjärna, och det var stående ovationer inför matchen och efter den också. Linus Ullmark och den situationen och det han har gått igenom, Erik, du känner ju Linus en del också. När du följde det här, vad tänkte du då?
Blir rörd, såklart väldigt gripen av den intervjun han tvingades att göra eftersom det började gå galna rykten om varför han var borta då. Ottawa tog ju satt en gräns direkt att de här ryktena, det är bara, det stämmer inte. Och sen gjorde Linus en intervju med TSN och pratade och berättade varför. Att det var ju på grund av mental psykisk ohälsa att han behövde hjälp. Och jag har sagt det många gånger, men just att han ber om hjälp. Det är modigt att våga berätta för att bryta stigmat om det. Och det finns hjälp att få. Och att han tar emot hjälp. Dels professionell hjälp av de som kan jobba psykolog. Men även Maciej Svors som var målvaktstränare för honom i Modos juniorlag. Flög Ottawa över honom. De har en bra relation att jobba tidigare. Så masken då, som han kallas tillsammans med Justin Peters, jobbar med Linus. Men just att man omger sig med människor som man känner sig trygg med. Det är jätteviktigt. Framförallt när det börjar brusa och storma sådär. Att man har några vänner som man kan lita på, som stöttar en. Och som han sa i intervjun efter matchen, att han har fått lite distans till hockeyn och börjar känna tacksamhet. För motsatsen till att man känner ångest och rädsla och så är ofta tacksamhet. Tacksam för sin familj. Tacksam att han får hålla på med sporten som han älskar. Och då blir det ett helt annat perspektiv. Och då blir det ju bonus att man mår bra och kan spela på isen som han gör. För det är en av världens bästa målvakter när han mår bra. Så det är så mycket att glädjas åt. Och man känner ju värme och väldigt glädje. Jag smsade honom när det här blåser upp. Och han sa att jag har bra stöd runt om mig. Och det känns okej. Och framförallt en sak han sa också. Att jag börjar lära mig att känslor är inte farliga. Utan när känslor kommer, tillåt dem att komma. De kommer ju och går. Därför jag sa lite grann när Crosby fick glädjetår. Det är inget att hålla tillbaka, utan släpp upp känslan. Låt dem komma, njut av dem en stund och sen passera dem istället för att man försöker kämpa emot. Så det är ju en del av hans resa nu, att liksom bli vän med sig själv och läka sig själv, och då är han en av världens bästa målvakter.
Hur mycket tror du det har förändrats i NHL nu, att man kan få den här hjälpen också då, som man så mycket behöver, Peter, jämfört med tidigare när man verkligen dolde allting?
Ja, såklart man gjorde ju det. Då pratar man ju inte ens om det här. Och det är tufft. Jag spelar ju ett tag också där borta liksom. Man var många år och så kommer man in i det. Det blir som ett måste på något vis. Och det är otroligt press, speciellt som målvakt. Målvakt är ute i speciella första läget brukar man ju säga. Men just stå längst tillbaka och så får den där pressen på sig varenda match. Och så rullar på säsong efter säsong. Han kanske bara behövde ett break liksom, komma undan. Och liksom starta om igen på något vis. Men det har hänt jättemycket på den sidan. Och man har lärt sig mycket under året, tror jag. Exakt. Också hur man ska behandla de här situationerna. Förut så var kanske man bara, ja, kanske jag tog till alkohol eller vad som helst. Men
tyvärr,
nu finns det ju liksom hjälp att få. Men det finns ju ett sätt som man kanske kan komma ur den här negativa tankarna. Alltså, det är jättekul att se att han är tillbaka.
Och stödsystemet runt nu med NHL som har det här Players Program där man kan få hjälp då. Oavsett om man har missbruksproblem eller vad man nu har, ångest och sådana saker. Och det som är viktigt, som jag har sagt många gånger, att när man har rustningen på sig, då biter man ihop och kämpar och gör allt för laget att vinna. Men den strategin utanför, om man börjar må dåligt, att bara bita ihop och så, det kan ju vara livsfarligt. Så det är därför framförallt alla unga som lyssnar, Har ni rustningen på, bit ihop, kämpa, tävla och vara modiga på det sättet, men utanför, när rustningen är av, var omtänksam, bryr om varandra. Och ibland kanske man inte vågar säga till lagkamrat hur man verkligen känner, men att man har någon person utanför eller professionell hjälp där man kan vädra på saker så man inte bär allt inom sig. För det kan bli väldigt jobbigt om man blir isolerad med jobbiga känslor, som det blev för Linus. Så därför är det så härligt att han har bett om hjälp.
Ja, så då. En vinnare var han där på isen när han var tillbaka, så Linus Ullmark. Så här såg det ut och så här lät det efteråt.
I said out there, there's a lot of things that we take for granted when it comes to hockey in general and as players. We play 82 games in a short amount of time, so you don't really have time to take a step back and think about what you're actually doing. I had the moment to do that, and I'm really thankful for the support from the fans during warm-ups, during the anthems, and all that, and throughout the game as well. But the biggest thing is that it's been the support in this locker room has been tremendous ever since day one, and I can't thank enough this whole organization. I can't thank them enough.
Ja, man blir verkligen berörd när man ser och hör det här. Vi träffade Linus Ullmark när vi gjorde junior-VM via Play för ett år sedan, just i Ottawa. Och han var inne på det redan då, att jag har bara stängt av sociala medier och allting. Det går inte att följa allt, för det kommer så mycket skit och ja. Försöker påverka en så mycket. Så att han droppade det där redan då, att det har pågått under lång, lång tid. Och det är klart att slut går det ju för långt.
Absolut, och det här var ju några rykten som någon ex-följare med 16 följare. Det finns såna ägg och bottar som kan sprida vilka rykten som helst. Och hakar någon på det och media på det, då blåses det upp. Så jag håller med det. Stäng av sociala medier och så. Det är ju brus här utanför. Och samtidigt, en annan grej som jag pratade om i 10 år via Play Hockey Podcast. Det borde ju vara mobilt bank-ID så att man checkar in. Så att saker man skriver måste man stå ansvar för som person. Men ett bra tips till spelare är ju att ta bort det bruset överhuvudtaget.
Tänk om det har funnits på din tid också, Peter. Sociala medier.
Nej, precis. Ja, det skulle vara svårt att kombinera det där, tycker jag. Med social media.
Det är bara givet som klarar det. Liksom.
Nej, det är ingenting som jag klarar. Nej, men det är väl just det han säger. Liksom, att det var, jag tror med Linus, han säger att kanske folk har svårt att förstå att jag mår bara dåligt. Det är ingenting som liksom... som har hänt. Jag har inte gjort någonting på sidan om de här ryktena. Det var ingen alkohol, utan det var bara, jag behöver komma bort ett tag och liksom och restarta allting på något vis. Det är, som man säger just på den här intervjun, det är 82 matcher och bara rulla på. Och när jag tänkte på min situation, jag vill inte skriva några långa kontrakt. Och så bara, tänk, nu har jag 5 år kvar. Liksom. Jag vill alla fall, det är bara 2 år. Jag kämpar de här 2 åren eller 3 åren, så får vi se hur det går. Liksom. För då hade jag väl en mentalt att jag ska göra det här i 8 år till. Liksom. Och det kanske är det när kommer in. Det är bara, gud, jag ska hålla på. Varenda dag ska stå där och svara på frågor och ha pressen på mig. Och så en dag bara, nej men jag klarar inte, jag måste ta lite break här.
En grej jag inte har frågat dig, för du gick ju igenom mycket med foten. Det var ju fysiska grejer, men det måste ju ha påverkat dig mycket mentalt också. Alltså jobbigt att inte kunna vara med och bidra.
Ja, det var ju superjobbigt att sätta sig på bussen liksom, och åka. Jag minns någon gång det skulle vara slutsålt, jag tror att det var Globen då. Liksom, och så vet jag kommer att vara helt värdelös. Det kändes helt kass på träningen. Jag bara ramlade överallt. Och så vet man att det är 14 000 som ska så titta och tycka, men nu ska man vara bra idag. Och så bara, jag kommer att vara helt värdelös. Det var jobbigt. Sen tycker jag var jobbigt ett tag där på kanske 98-99. Det var ganska fysiskt NHL. Jag tycker varenda match här, borta Calgary, borta Edmonton. Man skulle sätta sig på bussen. Man ringde polarna och var där. Ja, vi är på lite fest här på lördag kväll. Ja, just det, jag ska bara få åka på huvudinslaget där borta. Det var ju 5 busare liksom, Edmonton, och man ska gå in där och köra. Och så var det match efter match. Det var rätt mentalt jobbigt att bara kliva in på matchen. Men nu kommer jag, det är någon som försöker slå ihjäl en nästan varenda match. Och bara, det här är, så fick jag någon hjärnskakning. Då var det tufft så här, mentalt att vara... hårt på isen. Sen var foten också jobbig, man säger, när man inte kan prestera det man vill. Man vet att med vänsterfoten, där funkar allting bra, men det är någonting som gör att jag inte kan stå på högen. Liksom. Så det är klart att det var jobbigt på så sätt på den tiden. Det var 2 olika grejer på något sätt under karriären. Då.
Ja, det är minst lika mycket mentalt. Det handlar inte bara om vad man har för talang och för skills där ute på isen, hur man kan spela, vilket spelsinne man har, utan det mentala är så viktigt. Därför en sån stor seger att han var tillbaka på isen. Och som vinnare, det är såklart lite extra glädje för Linus Ullmark, men härligt att han är där. Annars i NHL-världen så har det varit blickarna mot Tampa, där det brukar vara sol och palm och allt sånt, ni vet. Nej, nu såg det ut så här, över 64 000 åskådare var det som var på plats på Raymond James Stadium för att se Stadium Series mötet mellan rivalerna då. De är i samma division då med Tampa och Boston. Och vilken match det här blev. Annorlunda utematch. Och kolla hur Cooper såg ut.
Miami Vice eller är det
Tony Montana?
Tony Montana, Al Pacino i Scarface.
Ja. Yes. Ja, det var verkligen show över det hela med den här storpubliken, coach Cooper i Tampa. Hade det jobbigt för Boston var bättre. Victor Arvidsson framför mål gjorde ett av målen. Man var uppe i en ledning med 4-1 Boston och allt såg ut så att det bortalaget skulle förstöra festen. Men så blev det inte, Erik. De kom tillbaka Tampa.
Nej, Kucherov och de andra storstjärnorna, Kucherov med 4 poäng i matchen, börjar få hål på Swayman och de hämtar in. Så det fick avsluta på straffar och där klev Jake Gensel fram och satte den i krysset och Tampa vann med 6-5.
Ja, och vilken succé för NHL också, Peter, med den här utematchen. Det brukar vara Winter Classic i all uppståndelse kring den, med all rätta. Men här också, att de får den här fullträffen.
Ja, ja de körde ju, och det var inte 2 januari, de körde de också kanske, eller det var i Miami eller någonstans där. Var Florida match i alla fall. Precis. Ja, men det verkar ju funka att köra på isen där, att det finns sådana aggregat under så att de kan spela där det är varmt också. Nej, det är kul. Tampa är ju verkligen en hockeystad. Jag har varit på några matcher där nere. Det är bra drag där nere. Jättefin rink och allting. Så, och så har de bra lag nu.
De har inte bara den bästa coachen, de har den coolaste coachen också, Cooper.
Yep. Och de kanske har den bästa målvakten, men Vasilevskiy, det var kanske inte storspelet i mål den här gången som utmärkte han och Swayman. För kolla här, Swayman, han börjar bråka med Tampa-spelarna som var på honom. Vad händer då? Jo, Vasilevskiy ropar väl någonting där borta också. Och Swayman säger, japp, nu är det dags. Klubban fastnar i benskyddet också. Och sen blev det en målvaktsfight, och det här är ovanligt, Erik.
Ja, det är väldigt ovanligt. Vi har sett det en gång tidigare i år. Det var ju Bobrovsky mot Nedeljkovic när Sharks mötte just Panthers. Men här är då Bruins, Swayman och Vasilevskiy då. Och det hände ju för att Swayman hoppar ner och börjar slå en lagkamrat till Vasilevskiy. Så det blir ju numerärt överläge. Det är därför Vasilevskiy ger sig in i den här leken också. Men det blir ganska snabbt slut, tack och lov. Swayman visste ju inte om att Vasilevskiy är ju southpaw. Han slår ju med vänster.
Ah, ja, okay.
Så det hade ju kunnat sluta ända med förskräckelse där. Tack och lov så var det inga riktigt bra träffar. Men jag minns din tid, Peter, när Vernon och Roy.
Ja, jag tror och så Roy slogs med Oskod också.
Exakt. Liksom.
Ja. Det var, det här skrattade de lite efteråt. Då var det ingen skratt. Nej. Nej. Detroit inte, utan
då var det. Hur var du uppleva det då? När du var på plats då också och var med i laget?
Ja, vad var jag? 22, 23 när det var 96-97 de där slagsmålen. Eller kanske 97-98 kanske var det, för att vi slog dem i 96. Så slutspel var ju då allting började med vårt stök. Ja, men det var ju väldigt speciellt såklart. Jag började brottas där med Larion då första gången.
När
McCarthy hoppade på Lemieux och så började ju, då var det ju fot. Och Shanahan slogs och så, jag tror då var det Oskud, tror jag, eller jag vet inte om det var Vernon, eller ja, det var fullt kaos i alla fall. Ja. Och så slog ju jag och Larion och där var okej, alla spela andra slogs liksom. Så alltså var det, men det var ju riktigt hat. Ja. Det här vet jag inte om det var på riktigt att de ville slå ihjäl varandra. Det har inte varit någon rivalitet egentligen så mycket mellan Tampa och Boston. Men Tampa tycker jag, de har både talang i år och så har de det här lilla extra, lite fysiskt. Dan Hynott, han är ju andra coach där. Han var ju den, spelade med oss i Colorado och så slogs han ju mot Chara där i Modo Färjestad.
Ja,
han verkar ju få igång de här tredje, fjärde och lite längre på backsidan också, att det är tufft. Om du går ihåg Florida på försäsongen så var det ju 40 fighter nästan. Så här, då. Och det är lite Tampa, de har de här stöka på Swayman, de som spelar längre ner i hierarkin, de verkligen öser på och gör allt för laget. Så Tampa blir, och det tycker vi sa innan säsongen också, de precis, har lite allt möjligt i det där laget. De har lite grit, lite som Florida vunnit med de sista åren, som har haft tufft att köra på. Ja, så. Nej, det blir kul att se dem.
Ja, det är att Hedman var tillbaka också, vi kommer komma in på det mer sen då, men jag gjorde 10 minuter av Vasilevskiy, som precis som ni var inne på, det var ett leende där efter Swayman. Jo. Var väl också satt, och vi uppmuntrar definitivt inte slagsmål, men det här var annorlunda. Det blev stort där borta när det blev två målvakter som rök ihop.
Hände jag skulle fråga Peter, alltså det måste ha varit en rädsla. Jag känner rädsla och hoppas nu inte Swayman eller Vasilevski blir skadade. Det är ju två nyckelspelare från de här två lagen. Det måste väl du ha känt när Roava var och svinga. Jag menar, ett brutet okben eller något.
Då... Ja, det var ingenting man tänkte.
Du tänkte inte på det?
Nej, men då visste inte jag om någon som skulle hoppa på mig. Eller nej, jag skulle måste slåss.
Men efter det här när man tänker, bara, oj, det är nog inte så bra om våran superstjärnemålvakt blir skadad.
Nej, alltså det är 100% Roava. Och alltså, de där målvakterna betyder mycket för sina lag också. Ja. Så det är ju absolut inte bra. Coachen. Jag tror jag hade en fight i min karriär liksom, och då kom jag igenom människor och sa, det där gör du inte. Nej, om liksom. Det är andra som klarar av det där liksom. Så jag tror också de får kanske en tillsägelse, alltså, Vasilevski, alltså, du slåss inte, vi vill inte att du ska paja någonting innan det är slutspelet som gäller nu liksom.
Jag måste bara fråga snabbt, hur gick det i den här fighten?
Min fight? Det var ju Sean Avery jag slogs med på försäsongen.
Fel gubbe kanske?
Ja, det kunde ha blivit fel. Men jag för mig att jag fick in. Man kan ju gå in och ranka sådär. Det finns ju ranking på fighterna. Då är jag ju som vinnare.
Bra. Okay.
Men jag fick ju hjälp. Alltså, det var efter ett tag var det så ska help him. Liksom, och så kom någon och flög i sig. Så var det inte så långt slagsmål. Men det är enda gången jag släppt handskarna för säsongen sådär, i Las Vegas.
Det var
bra,
för han var ju ruskigt störig spelare.
Ja, men han höll på. Det är en ganska rolig historia faktiskt. För att jag hade ju en polare, backpolare som efter... andra perioden vi stod där, men han bara, kan du inte börja med Avery så slår han ner honom åt dig. Ja, men okej, det blir perfekt, för att jag sa åt honom, vad måste du hålla på för säsongen i Vegas liksom? Alltså, vi har ju fyra andra matcher innan serien ska börja. Måste du bråka här liksom? Och han fortsatte hela matchen. Och så skulle ju den här min polare slå ner han då. Mm. Men det var ju värsta att Ian LaPierre som spelade i LA då också såg att vad som höll på att hända. Så han hoppade ju på min backpolare som skulle komma fram och hjälpa mig. Så fastnade mig. Då fastnade jag mig i liksom. Så det var, oj, det här kanske inte är så bra. Han vann ju utvisningsligan det året liksom. Så det är ju min claim of fame att jag slogs med han som vann utvisningsligan.
Bara stanna, bara ta timeout sen och gå vidare.
Det var, jag tror jag hörde vad de coachade.
Galen historia.
Bates Betaglia kom in bara flygandes efter ett tag. Bara, off, tack att du hjälper mig, för jag satt fast och då var det halvjobbigt.
Ja, jag kan tänka mig en general manager nu också då, när Swayman och Vasilevski var i den här bråket, att oj, vad kan hända här om du skulle bli skadad? Nu blev det inte det. Båda två lämnade matchen och det var ett leende på dem båda. Det var det nästan efter alla efter den där succén med Stadium Series. Men alltså är det ju en tid nu när man inte får göra några trader. Det blir att man fryser här lite, Erik. Uttrycket kallas ju the roster freeze. Man brukar ha det under jul också för att skydda spelarna och ge dem lite lugn och ro, att man inte ska behöva vara rädd att bli tradad under julfirandet till exempel. Och det gäller under OS nu också.
Ja, det innebär ju från 4 februari då klockan 9 svensk tid fram till den 22 februari när OS är över. Där ligan låser lagens trupper då under OS i Milano, och inga upp- och nedflyttningar till farmaligan. Och syftet är ju rättvist att när stjärnorna åker till OS ska inget lag kunna förstärka sig medan andra tappar spelare. Och det var ju samma under Four Nations, så eller de kör den roster freeze, det är ju väldigt bra.
Verkligen, så att det blir lite trygghet. En del spelare kommer inte vara i OS som det är trade-rykten kring. Panarin till exempel, storstjärnan i New York Rangers, har ju inte varit ombytt de senaste matcherna, och det har ju gått ut ett brev som vi pratade om igår morgon i NHL förra veckan från general manager Drury, att allting kan hända nu, att det kommer ske förändringar och stora stjärnor kommer få lämna, och då är det klart att Panarin kommer först och främst upp där. Vad tror du kommer hända med Panarin, Peter?
Jag tror att han blir tradad till något, kanske San Jose eller något så lag som är på väg uppåt och skriver ett långtidskontrakt på 6-7 år. Det är vad jag tror.
Ja.
Sen har jag hört att han begär otroligt mycket pengar, tycker jag.
Har du hört något?
50 miljoner dollar har jag hört. Elliot Friedman sa det bort, att det är minst han vill ha för hela kontraktet. Säg 4 år gånger 12,5 miljoner. Han är 34 år ung, kan vi ju säga, Panarin. Men agenten gjorde det tydligt, precis som du säger, att han vill inte bara vara en rental, att de liksom hyr honom. Han vill ha säkrat att de skriver ett minst 4 eller 5 års kontrakt när han blir tradad.
Men är inte det lite konstigt också? Jag förstår, det är ju jättepengar. Man har ju redan tjänat mycket pengar också. 34 år, borde han inte gå för kuppen och finna möjligheten nu att gå till ett lag som kan vara där och utmana? Skulle man inte ha den känslan själv? San Jose, visst, men det kan ju ta ett par år till innan.
Jo, alltså han har väl inte vunnit någon kapp någon gång. Så Kolla på McDavid som skriver på för lite mindre pengar. För att,
12,5.
Det ska ju ändå in de där 12,5 i salary cap och något.
Precis.
Jag skulle nog tänka så i alla fall. Att jag skulle vilja gå till en klubb om inte hade vunnit Stanley Cup och säga jag verkligen har chansen eller möjligheten att vinna. Och så kanske ta lite mindre pengar. Det är upp till varje individ att bestämma själv vad du vill göra. Så får vi se om man får det också. Det är just som du säger, 34 år gammal. Mm. Det laget som ska ta han nu ska ge upp någonting de första runda eller någonting eller en annan spelare. Så, det är frågan om det finns så många köpare ute där som vill ge upp allt det här. Det vet jag inte.
Nej, det är några som det ryktas kring. Det är LA Kings till exempel. Det är Carolina, det är San Jose Sharks som du nämnde. Det är Dallas. Men Dallas ska ju skriva nytt med Robertson. Och det blir så där litet vägval. Mm. Robertson som är en av deras största stjärnor kommer ju få ett väldigt dyrt kontrakt. Så ja, det är mycket spekulationer nu.
Ja, men vi låser in honom i San Jose som är möjlig tänkbar arbetsgivare.
LA har jag svårt att se varför han ska gå till LA. Liksom. Det är ju ingen jättekontender liksom, att de ska vinna någon Stanley Cup tycker jag på LA och så ska han gå dit liksom. Den har jag ju svårt att se. Då ser jag ju heller San Jose som har många yngre och så kanske de behöver någon lite äldre som passar bra kanske med Celebrini också står där powerplay och kan spela ihop så. Det kanske passar bättre där men LA har jag svårt att se vad han ska göra där.
Han trivs i solen även på östersidan. Har ju hus i Florida och mycket på somrarna i Florida. Och de skulle ju säkert vilja ha honom. Det blir väldigt svårt att få in honom under lönetaket. Då måste han ju i så fall ta en väldig pay cut för att kanske få gå för bucklan. Men då skulle han bara tjäna hälften av vad vi pratar om nu.
Skulle skatta mindre. Han skulle gå till den om man ska spela Tampa eller Florida. Ja. För då har du ju ingen state tax. Så det är väl ett antal 10-12% kan det vara.
Vi måste gå vidare. Ja. Som inte tog er. Vi går vidare med det här skyltfönstret New York Rangers. Och osökt kommer vi in på Mika Zibanejad också. Fin säsong av Mika så här långt. Han har gjort 491 poäng totalt på 518 matcher. Bara det är ju en härlig bedrift. Han gjorde ju 102 poäng säsongen 22-23. Men nu har han också öst på den här. Uppe då i 23 mål så här långt. Det är bättre än vad han gjorde i fjol. Vad kommer hända med Mika, Erik?
Jag ber en liten bön. Jag skulle tycka det var så otroligt kul att se honom i Tampa Bay Lightning. På tal om solen. På tal om en coach som John Cooper, han är inte bara den bästa coachen, han är den coolaste coachen också. Och han skulle få ut det mesta av Mika och få spela med Hedman där bakom sig. Jag tror han skulle göra en supersuccé där i Tampa om de skulle kunna hitta en lösning. Vilka lag ser du Mika i?
Ja, Tampa vore intressant. Dallas ser man kanske också. Mm. Var kan han annars gå någonstans? Lite svårt. Colorado? Nej. Men det är inte omöjligt. De har ju sig många rightare när det kommer till Makar, Netchez och McKinnon. Så då kanske inte han passar så.
Carolina
tänkte jag på också.
Precis, för de är alltid snacka. De får inte så många free agenter på sommaren som vill dra till Carolina. De vill ju kanske, då är det bättre att trada åt sig de där. Och så har de på långtidskontrakt. Så. Nej, vi får se vart om han blir trädd. Alla verkar vara om de ska träda Panarin någon stycken till. Då är det ju
no movement. Då måste de själva ge upp den här klausulen.
Men Rangers måste de ju total rebuild. Liksom. Då är det ju att de får drafta högt i år och så börja om totalt. Om de ska göra sig av med Mika och Panarin.
Det kanske är lite sematik, men de säger ju inte rebuild, de säger retool.
Ja, jag hörde det.
Så det är liksom du skruvar lite grann på huset hemma. Ja. Du bygger ju inte om allting.
Nej, det kan jag lova dig. Men det är intressant. Han gör en bra säsong, Mika. Man glömmer lätt det också. Han har kommit igång ordentligt, framförallt med målskyttet och reser till OS med gott självförtroende. Vi får se vad som händer med hans karriär där i New York. Han jagar ju också en kupp såklart och kunna få den där ringen, Mika, som har vunnit mycket annat. En svensk är kvar på den där trade-ryktslistan. Det finns väl fler, men ett av de stora namnen som vi också kommer se i OS, Elias Pettersson. Och det namnet har ju varit uppe väldigt, väldigt flitigt och ofta. Elias gör ju ingen jättesäsong. Det har varit inne på 34 poäng så här långt då. Och det är ju Elias Pettersson som är plus 32 i sin NHL-karriär i alla fall. Hade ju en säsong över 100 poäng där för ett par år sedan, Peter. Elias Pettersson, var kan han hamna?
Nej, jag tror inte han blir tradad.
Du tror han blir kvar?
Ja, det tror jag. Det behöver jag känner i alla fall. Att han får nog stå ut den här, nu ska vi inte säga rebuilda utan retool uppe i Vancouver också, ja. För att de har ju tredje ljus och de har lite yngre på gång. Ja. Jag tror han blir kvar på något sätt. Jag tror de, ja, och kämpa sig igenom det där.
Det blir han de bygger, fortsätter bygga kring.
Ja, jag tror det. Det är bara vad jag har en känsla, ja. att han blir kvar där uppe. Ja.
Vad är din känsla, Erik?
Ja, samma. Ja, det är tråkigt. Jag skulle kunna hitta på att jag tror att han blir fel.
Nej,
ärligt så. Jag tror också att men han spelar i Vancouver. De är ohjälpligt sist där i väster. Vad har de? 42 poäng. Det är 18 poäng upp till slutspel. Så att de kommer ju inte gå till slutspel. Men jag tror också att han kommer få vara kvar och vara en av byggstenarna när de ska göra sin ombyggnad där, Alvin och Rutherford och gänget i Vancouver.
Hur var det med synen egentligen? Vi kanske skulle prata lite med Fred. Han har bra kontakter.
Jag testade linserna här, för jag har nya linser. Och de det var inte alls bra för dig. Nej. Så jag ser lika dåligt nu som när jag stod i luren när jag var halvblind. Så jag måste ha nya.
Och jag får nog hänga med Fred också och ta en liten koll där, för jag nämner de här poängen kring Mika Zibanejad. Det är ju Elias Pettersson som har de här poängen. 518 matcher, 491 poäng plus 32. Mika har gjort ännu fler matcher där borta också, men det är Elias som nästan har en poäng i snitt. Så är det med de där trade-rykten i alla fall kring de där svenska spelarna. Elias Pettersson kvar. Får vi se vad Mika Zibanejad hamnar därefter, och Panarin placerar ni eventuellt då i San Jose Sharks. Jonathan Lindqvist, han har ju full koll på allt som händer med trade, men mycket annat också. Han har gjort en liten hockeyenkät med många av stjärnorna där borta.
At what point do you think a lead is big enough where it's time to tone down the sellies?
There's a lot of factors that probably go into it. Time left on the clock, time of the year. I think there's a lot of factors we could dig into.
When it gets to the fifth goal, like a 5-goal lead, I think that's when the sellies should stop.
Probably 4 goals, I would say.
Yeah?
Yeah.
Maybe like up 4 goals in the third period. Mm-hmm. But like, I think anything in the first or second period is fair game for the most part. But like, if you're starting like up 4 in the third, I would say that's enough.
Is there any guy in the league that's a total no-go zone when it comes to chirping?
Yeah, I feel like probably like Crosby or Ovechkin are probably.
Yeah.
I mean, I don't chirp, so I'm the wrong guy to ask, but probably those two.
I would say Crosby, Ovechkin, Patrick Kane, those three are probably pretty untouchable.
Probably Sid, right? I mean, he's got so much respect. I feel like there's other guys maybe you can and get away with it a little bit, but what are you going to say to Sid? He's accomplished it all.
Jack Hughes said that you're on that list. Oh, yeah. You feel that you're protected?
I mean, maybe as I get older, right?
He's American too, so together.
Yeah, exactly.
No bucket in warm-ups, yay or nay?
For me, nay, but for the league, I love it for the league.
Yes, I love the no bucket warm-ups.
Oh, I used to do it all the time, yay, but the hair moves around too much now, so nay.
I understand it. It's obviously there's been instances where I've liked it. I don't know, there's just so much that can go wrong.
I'm indifferent. I wear a bucket just for, yeah, I do, but I like guys that go in a bucket. It's good style, yeah.
Is there any equipment detail, style-wise, that's a big no-no for you?
Probably like rolled up jersey over the shoulder or elbow pads, like when you have your whole wrist exposed, that's probably not ideal, but.
Not really, I'm pretty low key. I'm like, if a guy wants, like I think tinted visors are fine in my books. Ear guards are good because they protect you. I think like yellow laces are cool. I don't know, I don't really have a problem with any of it.
Oh, Sid's gonna hate this, but the ears, flaps, I never understand why you guys keep those in.
I would say probably the earpieces and heads, helmets, yeah.
What's the deciding factor in which order guys get to enter the ice pregame?
I think guys, like teams have guys that have been around for a long time, then I think the guys that just show up try to just funnel in and find a spot that works.
In Chicago, I was always second last and Taser was last. You know, when I came to Detroit, David Perron liked to go last, and then he left last year, so I was just kind of last. I don't think it's anybody really, you know, discusses or feels it out. It's just kind of like you walk out to the ice and feel out where you're going.
It just kind of happens, I feel like. Guys just go out wherever. I feel like after the first two people, usually it's a goalie and then the captain, and after that, it can kind of just be whatever. But guys find their place. It's just a routine, you know.
I think once you go, the first couple, they usually kind of know they lead the way. The last couple, I think, is where it gets interesting. Mm-hmm. I think new guys come on teams, and I think that's probably where more of the conversations are had, who's going when.
But has there been a heated conversation about that on the Panthers?
No, not that I'm aware of. Yeah, oh. I might be already
you
on
don't
the ice
care,
by then,
so exactly.
Yeah. I might try and go ahead of Bobby this year and see what happens.
Ja, väldigt intressant och kul. Bra jobbat, Jonathan, kring det där. Vad säger du om just det där med hjälm på eller inte? Uppvärmning?
Nej, jag vill inte ha hjälm.
Inte?
Nej,
varför?
Nej, jag tyckte det var med att alltså, komma ut, värma upp, känna lite känsla.
Lite flow i håret.
Känna lite cool, lite sådana här grejer. Absolut kan det vara skador som händer. Sådär.
Har det hänt något då?
Jag har aldrig ramlat och slagit i huvudet sådär. Men det var ju någon som sköt i ribban och så fick jag ju pucken rakt i skallen liksom. Såhär, stod, ont så fan. Det var ingen som visade att de hade skjutit den där pucken heller. Jag tänkte, alltså den måste jag veta. Så kom Deadmars efter 5 minuter. Han kunde inte hålla sig. Det var ju skrattande. Va? Det var jag som sköt i huvudet.
Men tog
den
ribban upp och rakt
ner? Nej, rakt. Han tog ribban så rakt i skallen. Okay.
Och du åkte runt och var lite förbannad?
Ja, jag hade jätteont. Så kollade man. Alltså, någon måste ju ha sett vem som sköt den där. Liksom. Till slut kunde han inte hålla sig. När han såg att det var okej, liksom. Då stod han och skrattade och hörde. Liksom. Men vi var ju bästa polare, vi höll ju på med det hela tiden. Och just gått på isen. Och han och jag hade diskussioner, vi var ju rumspolare, vem som skulle ha tv-dosan också. Mm. Jag var ju 2 år äldre, liksom, och jag hade ju missat några matcher. Men han tyckte han hade fler matcher. Ja, men du kan inte ha fler matcher, liksom. Du har ju 2 poäng. Jag har gjort 500 poäng. Liksom. Du, någonstans måste det ju vara en skillnad.
Fick
liksom.
Du fick den,
va? Ja, argumenterade, så då fick han. Men han var ju 2 år yngre. Så
han hade ingen respekt poäng. För det. Det är dåligt.
Ja, det är ju skitroligt. Men i och med att jag missade några matcher så från början så hade han kanske 20 matcher mer. Mm. Ja, men, du är ju värdelös. Ja. Liksom. Du får ju börja hörnen och slåss lite. Sen tyckte jag då. Så det var mycket fram och tillbaka vem som skulle bära klubben. Vem som skulle gå först och sådär. Ja. Men det var ju mest roligt, absolut. Men när man får ett system, när man går ut på isen, det får man 3-4 första brukar man. Målvakten går först och så vem som går efter. Och så, jag gick ju alltid efter Heinot i alla fall. Han hade ju skrek så, like a train boys, like a train. Skrek han ju hur högt som helst. Jag tycker det var ändå så här skönt. Okej, okay, han är med liksom.
Du kopplade på.
Ja, och sen, men kom man längre ner, då tror jag inte det spelar så stor roll vart man går.
Nej, tror
jag,
utan och det måste ju varit för dig också, Erik, som målvakt där. Hade du någon speciell, eller gled du in efter Myllis eller Rotter?
Nej, men så här, vad var jag? 400 matcher i elitserien, jag spelade 50 av dem. 350 backup, så jag var nästan mer som valla in fåren, hade koll på. Startmålvakten går först, Jarmo går först. Sen var det ju ganska mycket skrock i det där. Mm. Man gick i en viss ordning, det var någon som alltid ville gå sist. Skuggan Nilsson, och det var, vissa spelare ville ju ha, ganska viktigt, om man börjar vinna. Mm. Då var det viktigt att alla följde det. Men där fick man ju lära sig när man var ung bara. Det är det här som gäller. Du tar mat sist. Du tar absolut inte tv-dosan.
Plats i bussen.
Du sköter inte musiken. Eller du vet, sådana där grejer. Så det är en mer hierarkisk fråga. Vilket jag gillar. Så ska det ju vara. Men just när man går ut, där är det mycket skrock. Det måste du också ha haft.
Ja, men så var det ju med allting. Uppvärmning i vilket led man stod och vilken slog passning.
Ja, det var ju värre. Det är längre man kom in på säsongen. Ju mer grejer.
Men jag vet att många nya spelare, första bussresan, första bottan. Matchen, så har de lite panik, så de har kommit in i bussen och var kan man sitta och för att finna sina platser. Så det är mycket sånt där, så att det är klart att det är så. Det är Jonathan var inne på det här med när slutar man 4 mål, de pratade lite där också. Vad tänker du kring det? Du berättade ju en story här förra veckan.
Precis, när man inte får jaga målen och sådana grejer. Jag tror ändå Ljus var inne på det där liksom, i tredje perioden 4-5 mål. Det beror på hur mycket det är kvar. Det är mycket om och men, om det är rivalitet, match eller om det är någon just hattrick eller en sån grej. Men generellt är det ju när man känner att matchen är över. Då är det ju inte, då är det inte speciellt visa respekt om man får och jubla och köra så här liksom, när man gör 7-2 när det är 3 minuter kvar liksom. Då får man ju räkna med att de andra lagen blir grinna och då får man åka och titta upp nästa match. Så är det ju.
Men du, på tal om det som de var inne på med fredade spelare, han nämnde ju Kane där också, han svarade ju Crosby och Ovechkin. Hur var det på din tid? Men vissa spelare, var det vissa som man inte rörde och inte sa någonting? Vilka var det?
Gretzky spelade emot sådär.
Där sa man ingenting.
Nej, jag gjorde inte det i alla fall. Men vi hade en coach som sa till att han skulle gå och sopa till Gretzky i huvudet. Liksom. Ska seriöst. Alltså, kan jag verkligen skriva på slå Gretzky i huvudet? Liksom. Det var, det var världens underligaste situation. Liksom.
Och vad gjorde han där?
Nej, det kan jag inte berätta vad han gjorde. Men det var jätteunderligt hela laget. Bara, vad hände där? Liksom? Man kan inte skicka ut och slå Gretzky i huvudet. Liksom. Det känns ju lite underligt. Liksom. Det kommer att bli alltid åkommor för om du har gjort det. Liksom.
Men känner du dig fredag någon gång?
Nej, det tror jag inte. Utan det var, jag tror det
de
var
tror inte resa upp
det. Ja, nej, det tror jag inte var någon. Ja, men det säkert fanns ju några spelare. Inte många. Som jag sa, jag öste ju på Ty Domi och Probert och sådär. De skulle man, det man kör åt med. Alltså rör inte dem snälla liksom. Nej. Speciellt om jag är på isen, för att då kommer de ju slå ner mig. Då måste jag hjälpa dig liksom.
Men var du som snackade mycket själv?
Nej, jag fick jag inte. Minns nej, inte det. Jag fick det bara. Alltså, nej, jag var
du lät spelet där. Tala.
Ja, men det var ju några som var bra på det där hela tiden. Var på en och tjafsa och hitta på grejer. Så, Gretzky och Lemieux, så, alltså det går ju inte att säga någonting åt. Det, varför ska man säga åt dem? Det är exakt som någon som sa det på intervjun. Liksom, de har ju vunnit allt. Ja, då går man att titta på det seriöst. Alltså,
du en får snabb hitta historia för att berätta. Pelle, din spelar HV71. Du spelade i Modo. Du var tillbaka. Och då sa han, fan, nu ska jag försöka få Foppa i balans. Varje gång du var på isen så kom, hej då, sa Pelledin hela matchen. Så efter halva matchen hade gått, då ledsnade och sänkte Pelledin och fick matcha. Jo, det är sant.
Det kanske gjorde. Hejdå.
Det var väl han snodde Peters tandskydd.
Och så snodde han tandskyddet också. Han var nöjd. Men, han fick, men jag tror det blev så less på honom. Per är ju underbar, men ibland kan det... nu räcker det.
Ja, men jag gillade ju sådana här spelare som gjorde allt för laget. Ja. Sen var det kanske jobbigt för mig. Jag kunde inte åka skridskor och sådär. Vad ger det? Jag är så dålig ändå. Liksom.
Hej då!
Men det är de där som man pratar om, Tampa liksom, som gör det här lilla extra varenda byte på en och stressar en, och till slut så om du får kanske varannan match att det är någon som tappar humöret och tar en tvåa, så kan du vinna matchen på det. Det är klart det, de där är viktiga för laget
så
också.
Är det. Och så viktiga de kommer bli i OS också, högintressant med tanke på att man kommer spela mot många av sina lagkamrater som ju absolut inte får bli skadade, de ska gå hela vägen i Stanley Cup, men nu är det OS och då är det andra regler, det är skarpt läge. Och ni har fått varsin lista här nu, eller varsin whiteboard, så ni ska betygsätta de stora lagen där vi har 1-10 ranking. Alltså 10 så är det världsklass, då är det OS-guld som är i sikte. Och vi börjar med Sverige. Ett Sverige som vi ju följde i Four Nations förra säsongen, där man var obesegrad faktiskt genom samtliga matcher. Men ändå blev det ju ingen final för Sverige den gången. Nu kommer man till den här OS-turneringen med förväntningar, kanske på en medalj i alla fall, men inte som guldfavoriter. Hur resonerar du kring läget för Sverige, Erik, med vetskapen nu också då om att Hedman är tillbaka i spel, vi har Nylander som har varit tillbaka också?
Ja, det är ju en jobbspost att Leo Carlsson tvingas tacka nej. Han var ju tilltänkt första center men, och Brodin då. Men då kommer Marcus Johansson in och Hampus Lindholm, jättebra ersättare. Men Leo kommer saknas på centerpositionen. Bra målvaktsspel. Filip Gustafsson, Wallstedt, Markström, där ligger vi, står vi oss jättebra. Backsidan är ju enormt stark i Tre Kronor med Hedman, Dahlin, Forsling, Erik Karlsson med flera. Sen är det på forwardsidan, det är inte den riktiga superspetsen som andra nationer har, men jag har dristat mig till att sätta en 8 på Sverige.
En 8 utav 10. Och då luktar det alltså medalj i sig, om jag utläser det betyget, brons. Då, Peter, vad tänker du? 1-10 på Sverige? Med den truppen de har?
Ja, men en 7-8 ska jag nog säga. Okay. Det beror på hur högt vi ska sätta den som är favorit. Jag kommer inte sätta någon 10 liksom.
Nej.
Utan, men om man utgår därifrån liksom, så kanske jag sätter en 7,5 på Sverige då.
Ja.
Får man sätta
hur resonerar du?
Nej, men det är ju forwardsidan. Så om man ska jämföra med kanske USA speciellt och Kanada, så kanske vi ligger ett steg efter där. Men backsidan ser jättebra och sen med målvaktssidan får vi ju se. Det är lite oprovade marker vi kliver in på när det kommer till OS i alla fall, på målvakten som ska stå kanske. Så vi får se. Men om vi utgår därifrån i alla fall... Så jag kommer ju sätta några lag sämre, några nationer sämre än 7,5.
Men ändå det här att du fick beskedet nu att Hedman gjorde 10 minuter tillbaka. Nylander satte sin straff. Hur mycket väger det in då i det betyget att Sverige verkligen kan vara uppe och slåss om medaljer?
Ja, men vi kan göra det. Alltså det finns en möjlighet att vi kan ta ett guld. Det är ingen snack om sakerna. Så får vi rätt väg och ta oss dit till en semifinal eller en final, så
då behöver du Nylander i den här formen.
Ja, men vi har ju spelare som kan avgöra, alltså Nylander, Simariad, och vi har några stycken till som kan vara där och powerplay, ta ledningen, och med backsidan vi har och målvakterna står på huvudet, så kan vi vinna ett OS-guld. Det är inte helt omöjligt där inte, men det är några lag, eller kanske USA och Kanada, som ligger lite för om man tittar på truppen då, som helhet, tycker jag.
7,5 och 8 för Erik på Sverigebetyget, och så näst upp då ett Tyskland som är överraskat på oss i VM flera gånger. Nu ska de få spela OS också med bäst om bäst, och som ni ser på Elite Prospect, för er som tittar på programmet och ni som följer via podcast, så är det ju ett par NHL-spelare. Det är ju inte jättemånga, men såklart är det ju Dreisaitl som sticker ut. Betyget på Tyskland, Erik, med den här truppen som de åker med?
Det blir en 5 för mig. De har ju en jätteduktig back i Moritz Seider, Detroit-backen. Ja. Och sen har de här trehövdade målsen med Dreisaitl i spetsen. De har Stützle, de har Peterka och sen Grubauer i mål som är en stabil NHL-målvakt. Så att de är såklart en bra bit sämre på pappret än Sverige, men jag skulle sätta en 5 på Tyskland. Vad sätter du, Peter?
Ja, men jag är ju lite lägre på skalan. De har superförsta 5 har de med, som du säger, med Stützle och Seider och Dreisaitl och Peterka och powerplay och så, men jag tycker att resten är håller inte så att de ska kunna ta sig till en OS-final eller såna här grejer, utan jag sätter en 4. Jag tycker att det är för tunt liksom, för att hålla i 3x20.
Och det är inte som den OS-turnén när du var nere och bevakade för ett annat tv-företag. Då var de i final.
Ja, då var de i final mot.
Men då var ju inte NHL-spelarna.
Då var ju inte de med. Liksom. Nu är de bästa. Och de har en första kedja som är absolut världsklass. Så ska man ju säga. Men
vad
resten
skiljer mot Schweiz då, Peter? 4 på Tyskland. Vad blir betyget på Schweiz? Nej, men ditt Schweiz andra hemland numera.
Ja, men de har kanske 2 kedjor, 2 femmer som håller bra klass. Med Mayer och vad har de mer? Jag tycker Fiala är ju
Fiala faktiskt, Hischer.
Precis. Och så på backsidan Josef såklart som spelar en 27-28 minuter. Ja. Så de tycker jag lite liksom bredare trupp.
Men jag tycker ändå, 4 på Tyskland, vad blir det på Schweiz?
Ja, men jag sätter en 5 på schweizarna. Jag tycker ändå de var i VM-final här och var på uppgång, men när det kommer mot de bästa i världen så tror jag att de kommer att vara lite korta i alla fall. De kämpar på och spelar rätt bra, men mot de bästa lagen nu när alla är där, så tror jag att de får lite jobbigt.
6
för Erik. Hur värderar du den?
Nej, men det är som du säger, det är lite bättre bredd än vad tyskarna har, och sen har de några spetsar med Fiala, humörspelaren, kan han vara, och sen Giannoni. Otroligt bra på europeisk mark. Han så när ett VM-guld. Han mötte ju Schwamen i finalen i Avicii Arena, förlorade på övertid. Han är en stabil målvakt. Så de är något bättre än Tyskland.
Ja, då ökar vi tempot, för nu åker vi mot de som vann senast. Det var bäst om bästa. De vann ju Four Nations också. De vann ju World Cup också. De heter såklart Kanada och kommer med ett stjärnfyllt lag. Jag har varit inne på att McDavid är där, så han som avgjorde Four Nations. McKinnon är där, McCarr är där. Hur bra är det här laget om 10 då är absolut högsta OS-klass?
Det är en 9, men det är de här magiska spelarna med McDavid, McKinnon, Crosby, McCarr, Taves. Det är yttersta världsklass på alla. Frågetecknet är ju faktiskt i mål. Ja. Logan Thompson, högerplockan som haft skadeproblem nu de senaste veckorna. Det är ju inte bra. Binnington, han är inte Binner the Winner längre i St. Louis. Men han kanske kan vara det i Kanada. Så det drar ju ner. Jag landar på 9 på lönlöven där.
Det är starkt
där.
Alltså, Peter.
Ja, men jag ser nog exakt likadant.
Du gör det?
Ja. De har ju bästa lag om man tittar på utespelarna. Sen är ju målvakten. Jag tror inte Binnington får stå den här gången. Även fast han vann i Four Nations där, så tror inte jag han får spaden. Utan,
det är högerplockan.
Ja, jag tror det blir Thompson som står. Och det är ju en bra målvakt. Mm. Men tittar man på utespelarna med och du sa nästan de flesta namnen, men plus Celebrin och nu tycker yngre, så tycker jag att Kanada ser ju vassa ut liksom. Sen har de ju fått isytan ännu mindre.
Ja, så är det. Det var en meter
in. Man kunde ju inte bygga om i Vancouver, utan det var ju för dyrt tydligen att bygga om som man ska ha Olympic size, utan då var det NHL size. Och det gynnar ju den transatlantiska hockeyn, USA och Kanada.
Så det är lite riggat för Kanada här i OS.
Nej, nu blir han väl 60 gånger 26 liksom. Och en NHL är väl 61 gånger 26. Och jag bara för mig att det var 2000, var det 12 vi spelade uppe i Vancouver liksom. Och då sa de att det var för dyrt att bygga om till Olympic size för att vi spelade i Vancouver.
2010.
Precis, men man bygger ju vissa arenor för 70 miljarder, men det gick inte att bygga om. Och jag tror, det är min filosofi liksom, att det var lite för USA och Kanadas skull att de skulle gå långt i turneringen. De spelar på liten ring.
Jag älskar det här. Konspirationsteorierna.
Så, och vi, för att vi vann, om man säger, på stor rink.
06,
ja. Ja, precis. Ja, men det kanske var 2010 i Vancouver.
Ja,
precis.
10, ja.
Exakt.
För att vi var 06 på stor is, och då var det så här, nej men vänta här nu. Får vi möjlighet att spela på liten ring? Och nu var den ännu mindre.
Men nu ska vi se att alla de här topplagen vi rankar, de spelar ju nästan alla på NHL-mått.
Ja. Jo, men det gör, men man har ju ändå vuxit upp i alla fall. Absolut. Vi svenskar och tyskar och schweizare har ju vuxit upp. Ja, tjeckerna och finnarna också, men har ju vuxit upp på stor is, och för kanske en liten fördel där. Så det är bara min
egen YouTube-kanal.
Håll upp tavlan lite så kan ni hålla mot er kameran, så ser vi vad Peter har där och så här långt. Ja, och så får du skriva in också. Tjeckien också. Vi kastar oss på Tjeckien. Kul att de är med. De var inte med i Four Nations. Och vi ser ju också på Elite Prospect att de hade ju inte kunnat ta ett lag fullt ut i och med att de inte har så många NHL-spelare. Men här är det ju ett antal med. Pasternak lyser ju klart såklart. Var landar Tjeckien i betygsskalan 1-10 när det handlar om att jaga OS-medalj?
Ja, men jag tycker att de är... Alltså tjeckerna är lite högre än schweizarna i alla fall. Vet inte om jag egentligen gillar laget jättemycket, men tjeckerna är ju historiskt så kan de ju spela defensivt och kontra, och så har de Pasternak och någon stycken till där uppe som skulle kunna avgöra och vann ett VM-guld här för något år sedan. Men jag vet inte, det är lite högre än schweizarna, så jag sätter en sexa där. Oj. De är mitt emellan där då.
Vad svarar Erik med?
Sexa plus. Och det är Dorstal i målet som blev tungan på vågen när de vann på hemmaplan 2024 där i VM mot just Schweiz i finalen. Var Pasternak avgjorde i powerplay. De har de här stjärnan Netschas, Hertel, Pasternak, Tomášek, SHL-spelaren i Färjestad där, kan vara lite gubben i låda. Men framförallt Dorstal i målet. Ronek och Gudas är ju stabila backar, så 6+.
6+, då åker vi vidare mot vårt grannland på den östra sidan. Finland, final senast gick 2006 i Italien. Nu kommer de med ett lag som ser ut enligt följande. Och såklart så landar man ju på att det inte är någon Barkov, men det är nästan bara NHL-spelare. Som ni ser, det är en plats som inte är fylld av NHL-spelare, och det är ju rutinerade Lehtonen där, va Peter, du som har bättre syn än mig. Ser ju att det är det. Vad tänker vi kring Finland?
Ja, vi tänker att Jose Saros, målvakten, kan han hitta spelet och få rätt hjälp, då vet vi hur bra han kan vara. Det blir viktigt att de hjälper Saros. Finland brukar ju vara bra att skapa ett kollektiv med Sisu.
Ja.
Och det talar för att Saros är bra. Heiskanen, Lindell, Ristolainen, Mikkola. Där har de ju stabila backar som både har vunnit Stanley Cup och varit topp individuellt. Rantanen, Aho, Hintz, Lundell, Lekkonen med flera. Finland, de är bakom toppnationerna, men jag ger dem en sjua. Vad säger du, Foppa?
Ja, Heiskanen var ju inte med i Four Nations, så det var ju...
Det var ett avbräck.
Det var ett jätteavbräck. Liksom. Han är ju med nu. Liksom. Det är han som styr och ställer där bak i powerplay. Spelar många minuter och fantastiskt på skridskorna. Och sådär. Så han kommer ju betyda mycket att de känner att de har chans att gå ganska långt.
Slår du sjuan? Eller upp mot slår du en sjua? Slår du sjuan här? Eller vad blir det?
Nej, men jag skulle säga...
6-7?
Nej, jag sätter en sexa där.
En sexa på Finland. Som Tjeckien. Alltså. Samma, vi kan hålla upp till Peter så ser vi det också.
Ja, precis. Jag tycker... Att Sverige och nu kommer till USA och Kanada ser bättre ut än så. De har några med Rantanen och Heiskanen som de pratar om. Så toppen har de. Men det måste ju göra ont och inte Barkov är med. Så är det ju liksom.
Med Barkov med, då hade de fått en sjua, va?
Ja, då hade de varit där uppe. Då har de fått den där första centern som kan spela mycket och spela mot de bästa i världen och göra bra.
7,5 på Sverige och du landar alltså på Kanada på en nia. USA, har de som favoriter? Toppar de en nia?
Nej, det gör de inte. Utan jag sätter en åtta där om jag ska
en
få ihop det.
En åtta på USA?
Ja, precis.
Yep.
Titta på deras laguttagning. Jag tyckte de har tagit lite äldre spelare. Trocheck som, ja, jag vet inte.
JT Miller.
JT Miller, lite mer experience istället för att gå på det lite yngre. Ja, får se om det slår väl ut eller inte. De kanske spelar längre ner i hierarkin då. Kanske tredje kedje. Och då kanske de vill ha en... I och med att de har bra på de två första så kanske de värderade lite att de har erfarenhet eller så här, för yngre spelare, tredje, fjärde kedjan då. Så, men jag sätter en åtta med bröderna där som kommer att köra på.
Bröderna Bus,
Kachak. Även fast jag tror att när det kommer till Four Nations så var det ju mera lite mera på spel, eller på lek på något vis. Om man vinner ett oskuld kan du inte gå ut och ta ett slagsmål liksom, nej, och släppa handskarna och råka få en tvåa på Instigator. Det här var ju mer legalt när det kommer till Four Nations. Jag tror inte vi får se det här. Nej, utan det här är ju, nu är det ju, man får ju bara en chans kanske, ja, i livet att vinna ett oskuld. Så nu blir det lite att de får hålla sig i skinnet lite grann och inte ta några dåliga utvisningar. Så att de kommer att betyda lika mycket som Four Nations, det tror jag inte. Utan, men de har ett bra lag. De har många bra skridskoskickliga. Jag tror inte Quinn Hughes var med i Four Nations heller. Och just att han kommer ha varit i kanonform och just den glädjen han har, om man ser på isen i Minnesota nu. Så där man får se upp lite. Så jag har dem som silverfavoriter då.
Erik då?
Ja, de har bästa målvakten Connor Hellebuck som kommer spika igen där bak. Sen har de, förutom Quinn Hughes, de har Werenski, Slavin, McAvoy, Faber. De har väldigt stark backsida. Tillsammans med Sverige och Kanada, bästa backsidorna såklart. Och sen Eichel, bröderna Kutchak, bröderna Booster, Matthews, Gensel. Jag skulle kunna... Tage Thompson, din favorit i Buffalo. Larkin som flyger fram. Det här laget, de landar faktiskt enligt mig in på 9 plus och blir favoriter.
Ja, okay. Samma som 9 plus, de går förbi Kanada. Så vi håller upp, jag kan ta den lite bättre. Jag kan hålla upp den så då. Så ser vi då Forsberg och Erik. Där vi då om utläser det rätt med Peters Kanada guldfavorit.
Ja, enligt mig är de ju det.
Men USA 2, Sverige 3 och här är olika då. Ja. Erik har USA som guldfavorit, men det är tajt.
Men han, du är uppväxt i Övik, där satte man ju betygen lite tajtare.
Ja, lite lägre.
Hur har du koll på?
I Boden var det lite
lite annorlunda.
Men i stort sett har vi ju på något sätt likadant. Jo. Förutom när det kommer då att du har USA lite högre än Kanada. Och jag har
Kanada. Det är också min kärlek för målvakterna, du vet. De står ju på isen hela tiden.
Ja.
Räcker Kanadas målvaktsspel?
Det är frågan. Det är högintressant. Bra. Nu har ni fått ha lite längre utläggningar. Nu blir det snabba puckar här. Jag skickar iväg några, ska ni bara få svara. Boom! Det första som ni får upp i huvudet där. Poängkung i OS.
McKinnon säger väl?
McDavid.
Mm. Most valuable player i turneringen.
Brukar vi målvakter.
Quinn Hughes.
Jag säger McKinnon där också då. Jag köper han.
Skyttekung.
Mest mål alltså.
Japp.
McKinnon.
Det blir ju tråkigt där om jag säger exakt samma namn överallt.
Får man göra det? Man tror på det.
Ja, men jag tror på det. Jag tror ändå att om man ska titta på i grundspel, ska jag kanske säga Pasternak. Han kommer få många chanser i powerplay. Men när det kommer till slutspelet också så tar jag McKinnon.
Mm. Gavin Landeskog som kapten.
Bäst av alla.
Ja, det blir han ju. Jag hoppas jag verkligen att
han kommer. Nej, men det finns ju, man kan ju välja Hedman eller Landeskog. Ja. Det är de två heta kandidaterna. Men det är naturligt att ha Landeskog som kaptenas kapten och Hedman som assisterande.
Matcha Rasmus Dahlin över 25 minuter per match.
Hoppas det.
Ja, det skulle man ju vilja se. Sen kommer vi ha många bra backar just på backsidan. Så det är inte som en Jose eller så här. Det är självskrivet att han ska spela så många minuter. Men
om Sverige spelar runt mycket powerplay, vilket vi hoppas att det blir mycket powerplay, då kommer man ju få mycket speltid där.
Snabba puckar går vidare. Sista gruppmatchen möter med Slovakien. Satsa på att vinna gruppen eller tänka taktiskt om man får en bättre motståndare i slutspelet?
Ska jag passa.
Du har ju erfarenhet av det där. Ni gjorde ju det i 06. Var lite taktiska.
Ja, alltså det beror på den här, då var det ju fler lag. Alltså då var det väl 8 lag i varje grupp om man spelar 7. Det här är inte så lätt tror jag när det kommer att vara taktiskt och se var man landar någonstans. Så, mitt svar är väl att jag tror inte att det blir en sån match.
Motivationen kommer vara hög hela vägen.
Ja, alltså jag gissar att vi det blir ju mot Finland. Vi slår väl Italien.
Jo,
så vill man tänka. Så det blir,
Finland nyckelmatch.
Jag tror ändå att det blir ett viktigt att man ska slå Slovaken. Det kommer inte bli att det ska kunna bli en läggmatch. Man har gjort systemen att det blir, alltså varje match kommer gälla. Förut var det ju 8 matcher och så skulle man, så jag tror att det var Schweiz som tog en poäng mot Kanada då som gjorde att om Sverige då vi skulle slå Slovaken skulle vi få en svårare väg.
Och så var det ju. Och det blev ett jäkla liv om det där sen extra. Det var någon dokumentär där du hade sagt att det var läggmatch, men sen fick du gå ut och förklara.
Jag vet
och
inte förklara. Om jag sa att det var, nej, det var inte direkt det. Läggmatch. Men sen det var ju också så här, om man säger, man vill ju inte dra på sig massa skador och så här, för det var ju det är ju ändå när det kommer till en kvartsfinal, just hur systemet var upplagt, det var ju ändå en kvartsfinal, semifinal och final, det är där det ska avgöras. Det är ju,
du vill ha ett friskt lag som möjligt.
Jag vill att matcherna gäller, varenda match ska gälla, så att man, alltså man vet att man går in och vi behöver vinna den här matchen.
Det som kommer hända, tror jag också, som du säger, att det kommer vara viktigt att vinna den där matchen mot Slovakien. Det blir det taktiska att vinna den matchen också.
För så svaret på snabba puckar var taktiskt.
Det var jättesnabbt.
Vinn, för det är
jättesnabba puckar.
Och så avslutar vi med då. Vi är i final. Sverige-Kanada. Vem plockar McKinnon? Och tar bort honom i matchen.
Joel Eriksson Ek.
Marcus Johansson.
Vem plockar McDavid?
Ja, det får... Ja, vem ska hinna på han? Jag vet inte vem det ska vara.
Man får sätta in men det är ju Elias Lindholm. Vi har ju faktiskt intressant att Elias Pettersson har matchats mycket mot toppspelare. Han gjorde det väldigt bra mot Crosby här för några veckor sedan. Och, så att han, det finns några alternativ för staben att matcha. Och Joel Eriksson kan göra det väldigt bra. Elias Lindholm Seda kan göra det bra. Och även visar sig nu att Elias Pettersson kedja, så ska vi in på kedjorna? Det hinner vi inte.
Nej. Vi har snackat för mycket. Gick inte ens att köra snabba puckar. Nej. Det blev långa puckar, men intressanta puckar ändå, såklart, i en OS-turnering då, som ju tar sin början snart. Snart med ett USA som kanske då kommer glida in som favorit. Jack Eichel är ju en av spelarna i det här amerikanska laget. Går ju väldigt bra i NHL och alltid sevärd och alltid lite grinig. I helgen blev han tacklad så här. Notera var han var, vilket plats vid båset när han fick den här tacklingen. Hade nog lite irritation Jack Eichel i det här mötet. Sen senare under matchen han skulle hoppa in i båset på exakt samma ställe. Det gick inte bra det där heller.
Han försöker undvika offside.
Nej, det gjorde inte det. Precis.
Han bränner den här.
Ja, det undrar om han har några reklamkontrakt för det där bilbolaget, tänkte jag säga.
Det har inte jag sett innan, hörru. Tidigare inte hänt.
Det där är... lite underligt att han missar och hoppar över bänken liksom.
Men A for effort, han är ju offside och försöker upphäva den genom att kasta lite så här. Vad hette stilen där när man hoppar på gympan?
Ja, precis, flopp.
Nej, då, man saxade.
Ja, forwards. Ja, det var, vad heter
man,
det?
Kommer man saxade över 10?
Det där är ju också går att diskutera. Modo åkte ut där när Leksandspelaren hoppade upp och han inte hade fötterna.
Nu är vi tillbaka där.
Ja, det kanske ni kommer ihåg.
Liksom. Jo, det är viktigt.
Och hoppa upp så att, precis. Och då fattar jag som att bara du hänger och klänger så att du inte har fötterna på isen, då räknas inte som offside. Nej. Så det var absolut A for an effort liksom, att han skulle ta sig dit. Och hade man fått lite häng på sargen och kunna lite starkare armarna, kanske han kunde upphävt offsiden. Ja. Så det var det är i alla fall bevis att han gör allt och fattar spelet, att han skulle upp, för det kanske var en målchans.
Jobbigt om man ligger där nere, sen när man vet också det virala, hur du bara kommer vinna vidare och vinna.
Ja, jag tror säkert att de satt och skrattade på bänken sen. Ja.
Mina hockeyvänner, vi hinner inte ens komma in på kedjan. Annars hade jag gjort i ordning lite Tre Kronor-kedja här för att diskutera med er. Tänk på det här, Bratt, Pettersson, Nylander, Forsberg, Eriksson, Ek, Lucas Raymond, Kempe, Zibanejad och Rakell.
Det här är du,
Jopan. Ja. Och avslutningsvis, Landeskog, Elias Lindholm och Pontus Holmberg. Ja, vi får diskutera det mer.
På torsdag kanske?
Perfekt att Godmorgon NHL kommer vara med under hela OS. Vi kommer kontakta Peter ofta och Erik kommer dyka upp här, Mattias Nordström också. Och intressanta gäster i Godmorgon NHL varje måndag och torsdag under hela OS. Och som sagt då, då kör vi redan nu på torsdag. Vad trevligt det här var att få samtala med er.
Ja, detsamma. Precis, så Landeskog i fjärde kedjan.
Det var det fel. Ja, det blir alltid någonting fel.
Mycket att diskutera.
Vi skickar iväg ett stort grattis till Erik Granqvist. Han fyller 54 år imorgon.
Redan!
Grattis i förskott, Erik.
Tack så mycket.
Och hela hockeyredaktionen och alla som jobbar på Viaplay. Och sen så rekommenderar vi fotboll ikväll. Sunderland Burnley i Premier League 20:50 på Viaplay, har ni koll på det. Och glöm inte bort nu att ni kan följa Tiki-Taka och Godmorgon NHL och U-spår på YouTube. Så det är bara att njuta av detta när ni vill och kan. Och sen har ni hur mycket som helst på sociala medier. Peter, tack. Erik, tack.
Tack.
Och härligt att ni är med oss. Vi ses igen på torsdag.